Ja, men det är ju Gunvor sa här, jag ska hålla mig till kyrkoårets texter idag. Det är ju inte alltid eller det är sällan jag gör det. Men det är ju spännande. En del kanske funderar lite, hur går det till egentligen den här pastorn? Hur bestämmer han sig vad han ska predika så där? Men det är ju lite olika. Det är ju inte så att himlen öppnar sig varje vecka och det blir supertydligt liksom. Men visst kan det vara så ibland att Gud leder en till en särskild text. Men kanske också kan det vara så att en särskild text kan leda dig till Gud. Och det tänker jag också att så får vi be att det blir idag. Det kan vara så att man... att man bara kör fast. Man känner liksom, nej men vad ska vi göra? Men då det är det fantastiskt att det finns föreslagna texter. Och så vi får se vad vi landar idag. Det kan ju bli vad som helst. Så här, oj, den här texten var inte lätt. Men det kan också bli fantastiskt välsignat. Och det är inte alltid, jag vet inte om ni är jätteväl bekanta med kyrkoårets texter, men det är ju alltid en evangelietext som är föreslagen, alltid en saltasalm, alltid en epistel och alltid något i den gamla, alltså, vad säger man? Gammaltestamentlig text, tack. Och jag kommer både läsa den gammaltestamentliga texten och evangelietexten idag. Och det är inte alltid att det finns en tydlig koppling mellan de här texterna som de har valt. Men det gör det idag. Så vi ska börja i Johannes evangelium. Första kapitlet. Och ja, men det är en text som... ja, men jag älskar den här passagen. Jag tror jag har varit inne i den många gånger och vänt och vridit och sådär. Den är hur Johannes berättar hur Jesus möter några av de första lärjungarna. Jag tror vi läser här. Jag tror jag ska börja några verser före detta, kommer jag på nu här. Men från vers 43 läser jag, så kommer vi in i denna texten snart. Nästa dag beslöt Jesus att gå därifrån till Galileen. Då fann han Filippus och sa till honom, följ mig. Filippus var från Betsaida, samma stad som Andreas och Petrus. Filippus fann Natanael och sa till honom, vi har funnit honom som Mose skrev om i lagen och som profeterna skrev om, Jesus, Josefs son från Nasaret. Natanael sa till honom, från Nasaret, kan det komma något gott därifrån? Men Filippos svarade, kom och se. Kommer vi här nu? Jesus såg Natanael komma och sa om honom, här är en sann israelit som är utan svek. Natanael frågade honom, hur kan du känna mig? Jesus svarade, innan Filippos kallade på dig såg jag dig under fikonträdet. Natanael svarade, rabbi, du är Guds son. Du är Israels kung. Jesus svarade honom, du tror för att jag sa att jag såg dig under fikonträdet. Större saker än så ska du få se. Sen sa han till honom, jag säger er sanningen. Ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. Ja, det finns ju många bitar man skulle kunna stanna till vid i den här texten. Men till en början med så kan man ju bara notera Natanaels helomsvängning. Från hans första aviga respons, va? Nasaret, hur kan det komma något gott därifrån? Men så får han efter bara en stund senare proklamera Jesus som Guds son. Allt tack vare ett fikonträd. Ja, men vad Natanael verkligen förstod, det var att det var verkligen Guds son som stod där framför honom utan att han tidigare visste det. Just där på samma plats som han befann sig. Herren var verkligen här på denna plats. Han kom till insikt och då behövde han inte tveka längre. Då spelade det ingen roll vad Nasaret hade för rykte längre. Han hade fått se en liten del av Guds godhet. Och då är det bara släppa all stolthet och gå vidare. Men inte där vi ska stanna, även om det är en viktig poäng. Utan det som är mest förbryllande i texten, det är nog Jesus respons till Natanael. Han sa så här: jag säger er sanningen, ni ska få se himmelen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. Jag säger er sanningen. Detta är en fras som Jesus använder väldigt ofta, i alla fall enligt Johannes. 25 gånger tror jag det var i Johannes evangelium återkommer denna fras från Jesus. Jag säger er sanningen. Och varje gång så inleder det ett viktigt påstående av Jesus. Ni ska få se himmelen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. Ja, men det är lätt att bli fundersam här. Vad menar Jesus med detta? Förstod lärjungarna ens vad det var han ville säga? Och vad ska vi göra med det här påståendet idag? Men Jesus menar att det är viktigt, så vi tittar längre på det. Nu kanske hos en del har det ringt en liten klocka här. Men det är någonting som är bekant med den här texten. Änglar som går upp och ner, visst är det något som är bekant där? Och då får vi bläddra till första Moseboken, gammeltestamentliga texten som var föreslagen för idag. Gammeltestamentliga, ska vi säga det tillsammans? Nej, det behöver inte göra. Ja, men kapitel 28, där så möter vi Jakob. Men ni vet, han som var bror till Esau. Han var son till Isak och hans farfar var Abraham. Och när vi kommer in i den här texten så har Jakob, han har det ganska tungt. Han har långt tidigare så har han lurat sin brorsa på det som kallades förstfödslorätten. Och nu så har han lurat sin far på välsignelsen som hans bror skulle haft. Och så är han på flykt undan sin bror som liksom vill döda honom. Och så är han på väg till sin morbror för att fly undan detta. Men så på vägen dit så händer detta då. Då läser jag från vers 10 i 28 kapitlet. Jakob lämnar Beersheba och begav sig mot Haran. Han kom till en plats där han måste stanna över natten eftersom solen hade gått ner. Han tog en av stenarna på platsen för att ha under huvudet och la sig att sova. Skön kudde. Då hade han en dröm. Han såg en stege rest på jorden. Den nådde ända upp till himlen. Och Guds änglar steg upp och ner på den. Och se, Herren stod ovanför den och sa: jag är Herren, din far Abrahams Gud och Isaks Gud. Det land där du ligger ska jag ge åt dig och dina efterkommande. Din avkomma ska bli som stoftet på jorden och du ska utbreda dig åt väster och öster, norr och söder. Genom dig och din avkomma ska jordens alla släkten bli välsignade. Och se, jag är med dig och ska bevara dig vart du än går. Och jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag ska inte överge dig förrän jag har gjort vad jag lovat dig. När Jakob vaknade upp ur sömnen sa han: Herren är verkligen på denna plats och jag visste det inte. Han greps av fruktan och sa: hur helig är inte denna plats? Det måste vara Guds boning. Här är himmelens port. Tidigt på morgonen steg Jakob upp och han tog stenen som han hade vilat sig mot och reste den till en stod och hällde olja över den och han kallade platsen för Betel. Mm. Så Jakob han såg en stege som räckte upp till himmelen och Guds änglar som steg upp och steg ner för den. Och det är tydligt att det är detta som Jesus refererar till. Vi vet ju inte i den här texten här, vi vet inte mycket om Jakobs relation med Gud. Antagligen har han fått höra berättelser om Gud från sin far. Isak hade säkert berättat allt som hans farfar Abraham hade fått vara med om och så vidare. Men det verkar som att Jakob själv inte har fått lära känna Herren. Jakob har varken försonats med sin bror eller med sin far vid den här tidpunkten. Han är på flykt, han är vilse. Han är liksom villrådig vad han ska ta sig till. Han är i uppror med sina känslor. Men Gud är nådens Gud och uppenbarar sig för Jakob trots att han lever med synd hängande över sitt liv, som många kanske skulle uttrycka det idag. Men Gud gör som Gud gör och har större planer för Jakob. Gud han presenterar sig här som Abrahams Gud och som Isaks Gud. Och i framtiden så kommer man säga Abrahams och Isaks och Jakobs Gud. Det började i denna stund långt innan Jakob hade ångrat det onda han hade gjort. Herren är verkligen på denna plats. Vilken uppenbarelse och vilken kraft i de orden. Det är ord som har kraft att förvandla en människas liv. Och Jakobs respons lite senare om vi läser vidare, det är att om det här leder till att jag kan komma tillbaka till min fars hus i frid, då ska Herren vara min Gud fullt ut med allt vad det innebär. Herren är verkligen på denna plats. Har du upplevt det någon gång? Visst är det väl det som vi vill att andra människor ska få uppleva med den förvandlade kraft och den befrielse som det för med sig. Inte nödvändigtvis just denna plats här och nu där vi är på denna stund. Gud är inte begränsad till en plats med väggar och tak. Men Gud är så mycket större än så. Har ni hört talas om Oasis någon gång? Och då pratar jag inte om det brittiska rockbandet utan om en brittisk välgörenhetsorganisation i England. Det har ju med England att göra. Startad av en man som heter Steve Chalk. Jag fick först koll på dem när jag bodde i England. Men blev påmindes i veckan av berättelsen hur hela organisationen startade. Idag så är det en organisation med över 6000 anställda. De driver sjukhus, de driver skolor, de driver hem för utsatta människor. De jobbar med hemlösa, de erbjuder sjukvårdstjänster i utsatta områden och asylboenden. Ja, mycket, mycket mer. Och det hela började när Steve var, när han var 14 år. Hans pappa var från Indien, så han hade mörkare hy än de flesta hade i England på den tiden. Så han utsattes för mycket mobbing och rasism och sådär. Och skolan, det var ingen bra plats överhuvudtaget. Men så började han gå på ungdomssamlingar i en kyrka. Mest för att han var kär i en tjej. Hur många killar har börjat kyrkan på den vägen? Men han såg den här tjejen, hon gick dit och jag vill vara där hon är. Så han började gå till den här ungdomssamlingen. Men så fick han i alla fall en fredagskväll, så fick han reda på att klart och tydligt att den här tjejen var inte det minsta intresserad av honom. Så besviken gick han hemåt. Och så tänkte han, men dit kan jag inte komma tillbaka så förutmjukande som det var. Men samtidigt som han vandrar hemåt så slås han av vilken fantastisk berättelse de berättar på den här platsen. Vilket budskap de har. Till skillnad från den skola han gick till, där han fick veta att hans liv var inte mycket värt att ha, så fick han här höra om en Gud som hade skapat honom till sin avbild. Att en Gud som älskade honom och att det fanns en mening med hans liv. Så han bestämmer där och då för att han ska ändå fortsätta att gå till de här ungdomssamlingarna. Och så bestämmer han sig i samma ögonblick. Nej, men jag ska bli kristen. Och så tänker han att ja, men det här måste ju vara värt att engagera sig i den här berättelsen som säger att han är älskad av Gud. En berättelse om att bli del av Guds plan för denna värld. Så berättar han vidare att han tänkte där som 14-åring att om jag nu ändå ska bli kristen så kan jag lika väl bli en kristen ledare för kyrkan. Då kan jag lika väl satsa på det fullt ut. Och så tänker han vidare, men ska jag vara en kyrkoledare, då kan jag lika väl starta ett boende för utsatta ungdomar som inte har någonstans att ta vägen. För han kände många sådana ungdomar. Och sen så skulle han starta en skola som var värd att gå till. För skolan han gick till var inte värd att gå till. Och sen så skulle han starta ett sjukhus. Och så ge fantastisk sjukvård åt människor som var i stort behov av det. För sådana människor fanns det gott om runt omkring honom. Inga dåliga tankar från en 14-åring. Men så kom han hem den kvällen och så frågade hans mamma, har du haft en bra kväll? Ja då, det har jag. Jag har bestämt att jag ska bli kristen. Och så ska jag starta ett hem för ungdomar som har det svårt. Och så ska jag starta ett sjukhus. Och så ska jag starta en skola. Och så säger hans mamma, ja, det låter bra. Ja, egentligen ska ni lyssna på när han berättar detta själv. Jag hörde han, det var en kyrka i Göteborg som hade han som gäst för något år sedan. Ni kan få länken dit efteråt om ni är hemma i det engelska språket. Det är fantastiskt vittnesbörd. Han hade såklart ingen som helst koll på hur någonting av det här skulle gå till. Men han gav sig ut för att möta människor i utsatthet. Han lyssnade till deras berättelser och han fortsatte gå till ungdomssamlingen i kyrkan. Och på olika vägar fick han lära sig olika bitar och möta olika människor. Och så småningom så köper han och hans fru, han är 20 plus då någonting, köper han och hans fru ett hus som har 16 rum. Men inget tak. Men där får de börja. Och de fixar i ordning det. Och det fick bli början till ett boende för utsatta ungdomar. En oas i deras utsatthet. Därav namnet Oasis. Och det är nu 35 år sedan. Och allt han drömde om och liksom så mycket till har han fått se Gud göra möjligt. Och vet ni varför? Jo, för att han fick förstå att den plats där han gick till, den plats som berättade en så mycket bättre berättelse än vad hans skola berättade. Han förstod att Herren var verkligen på den platsen utan att han från början visste om det. Och ett möte med Herren kan verkligen förvandla en människas liv. Och det är en berättelse som är värd att berätta. Vem i din närhet behöver höra Guds fantastiska berättelse just nu? Ta en stund och fundera på det. För det kan förändra den personens liv och hela samhället runt omkring. Är ni med? Det är en fantastisk berättelse som vi delar med varandra här varje vecka. Och den låter inte stanna innanför dessa väggar. Om vi går tillbaka till bibeltexten. Poängen med Jakobs stege, det var att visa på att men Gud var där. Gud var med honom på den platsen utan att han visste det. Jakob kom och kallade platsen för Betel, som vi läste. Och det betyder Guds hus. Och traditionen sen framöver kom att säga att när man tillbad Gud i hans hus, så var Gud verkligen närvarande med änglar som kom och gick. Och på så sätt så länkade de ihop himmelen med jorden. Så vad Jesus verkligen säger till Natanael och de andra som lyssnade, det var att i min närhet, säger Jesus, så kommer du inte bara få se några häpnadsväckande inblickar i hur liksom det här med fikonträdet, utan om du följer mig kommer du få se när himmelen och jorden länkas samman. Du kommer nödvändigtvis inte se änglarna, men du kommer få se saker som visar på att de är där. Och det löftet är detsamma än idag. När du är med Jesus så är det som att du är i Guds hus. För att använda Jakobs ord. Men där änglar kommer och går och ger dig en Guds närvaro i ditt liv precis där du är, utan att du alltid vet om det. Och det, mina vänner, det är en berättelse som så många fler behöver höra. För det är så många än idag som omges av dåliga berättelser över deras liv. Som får höra att de är ingenting värda. Som får höra att de måste se ut på ett visst sätt, vara på ett visst sätt. Eller bete sig på ett visst sätt för att förtjäna att vara älskade. De behöver få höra om den Gud som älskar dem. En Gud som har en mening med deras liv. En Gud som vill vandra med dem genom livet. Vad sägs om att berätta den berättelsen? Jag vet inte om ni läste Dagen här förra fredagen. En berättelse om en man som hette, eller kallas Betts. Med titeln Från gangster till en Guds soldat. Men ett till fantastiskt vittnesbörd om vad Gud kan göra i en människas liv. Han flydde redan som barn med sin familj från ett krigshärjat Etiopien. Och så hamnade han så småningom i Sverige. Vad han fick möta, det var ganska snabbt. Det var mobbing och det var rasism. Och en ung pojk som möts av detta, det leder också ofta till desperata åtgärder. Och han hamnade ganska fort i fel kretsar. Och blev så småningom värsta typen av kriminell. Helt samvetslös. Och så får han en dag mitt i detta mörker, på väg till ett fängelsestraff, får han ett möte med en ängel. Som han även har mött som barn på flykt ifrån kriget. En ängel som talar om för honom: var inte rädd, jag är med dig. En provocerande tanke för så många. Hur kan Gud tala till värsta sortens kriminella och säga att jag är med dig, var inte rädd? Vad hade han gjort för att förtjäna det? Men Guds nåd, det är ingenting vi förtjänar. Kan ni tänka er någon som bättre skulle behöva höra en god berättelse än den här mannen? Hans liv förvandlades inte just då, men läser vi vidare så några år senare, jag läser ifrån texten här, så står det så här. Den 16 februari 2019 kommer vändningen. Betts befinner sig både bildligt och bokstavligt talat i en mörk källare. Ett cykelförråd där han har gömt vapen, droger och sprit. Han är vilse och trasig. Då får han se bilder från de trauman han var med om som barn. Han påminns om den svarta lådan som han ännu vägrat släppa ifrån sig. Vilken smärta den åsamkat honom genom livet. Det är som att Gud säger att den enda procent jag väljer att inte ge honom, den kan djävulen använda till 100%. Och där föll poletten till sist ner för mig. När jag äntligen gav honom allt, då gav han mig 100% frid, 100% glädje, 100% förlåtelse. Betts strålar i kapp med den värmande septembersolen när han berättar. Det är uppenbart att hans liv genomgått en total förändring sedan dagen då han fattade beslutet i cykelförrådet. Men han fick komma till insikt och förnimma att Herren var verkligen på den platsen, och han visste inte om det. Och det fick bli början, eller kanske fortsättningen på förvandlingen av hans liv. Och så säger de att han fick omvandla sitt fängelsestraff. Många bitar, men så att gå på bibelskola istället. Tänk om mer människor som fått fängelse skulle få gå bibelskola. Tror jag skulle förvandla många människor. Herren är på så många platser runt omkring oss, vänner. Och det är så många som inte vet om det. Så låt oss be och låt oss agera för att det blir ändring på det. Vi ber tillsammans. Himmelske Fader, jag tackar dig för vad du gör i människors liv, Herre. Tack Fader för att vi inte behöver känna dig för att du ska möta med oss, Herre. Men låt oss som känner dig, låt oss som har hört din fantastiska berättelse så många gånger, låta det påverka våra liv så att det påverkar samhället vi bor i, så att det påverkar andra människor, så att ditt goda ord får nå ut över vår jord ännu mer, Jesus. Vi ber om välsignelse över oss som är här just nu. Låt din heliga ande få röra vid våra hjärtan. Låt din heliga ande börja bulta i våra liv och tala till oss människor som behöver höra goda berättelser, Jesus. Och hjälp oss när tillfälle infinner sig att berätta den goda berättelse som kommer ifrån dig. Om en Gud som älskar, om en Gud som ger mening och hoppfullhet, om en Gud som ger styrka och välsignelse. Amen.